Vi sitter hemma hos Ture Malmberg i Sibbo Söderkulla och stirrar på en datorskärm med en massa uppgifter om galeasen Hoppet här. Ture Malmberg är bekant för nyländsk förmiddagslyssnare. Bland annat har vi pratat om gamla ärevördiga J.L. Runeberg och M.S. Pellinges dystra öde och andra sådana här sjöfartshistorier. Men jag fick ögonen på Ture Malmbergs namn här i somras när han fick bidrag för överlämnande av Ture Malmbergs sjöfartsarkiv till Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi. Och då tänkte jag att nu måste jag ringa Ture och fråga att är det äntligen klart nu, men så lyckligt var det inte.
Så lyckligt är det nog inte. Det här är ett långtidsprojekt. Men...
Hur började det?
Ja, det började med att jag skrev en bok för FH 1983. Och då, Människor och båtar hette den. Och då blev det en sån här spill-off-effekt. Jag fick ihop så fruktansvärt mycket som jag själv tyckte intressant material. Som kanske inte direkt hade just med FH-historien att göra. Men som var allmänt sjöhistoriskt intressant. Och då började jag... metodiskt samla klipp och bilder och varvspresentationer, turlistor, whatever, menyer ibland. Och det hade jag då när vi bodde i ett eget hus i Kalkstrand, så hade jag ett arbetsrum som så småningom fylldes med detta. Jag använde såna här svenska gaffel permar som de heter i format A4, och jag var väl uppe i långt över 500 sådana fullmatade så småningom. När vi sen sålde huset och flyttade till Söderkulla så var det ju ett fruktansvärt jobb att flytta hit det. Och nu har jag under de senaste åren börjat med att flytta allt vidare en sista gång till Åbo, till Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi.
Hur blev de inkopplade?
De har varit inkopplade ända från början. Det var ju Kristoffer H. Eriksson naturligtvis som var eldsjälen, gamla vänner. Jag hade själv forskat en hel del just i Sjöhistoriska institutet när jag skrev den här FA-boken och också när jag skrev i andra sjöfartsböcker. För de har alldeles utmärkta, jag kallar nu det själv, Finlands bästa arkivsamlingar om sjöfart. Så att för mig hade det varit fullständigt naturligt att om någon ska fortsätta det här jobbet och ha glädje av vad jag har gjort, så är det Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi. De har plats för några forskare, de har 3-4 forskare varje dag, så det är väldigt småskaligt det hela. Men de har hela FOAs arkiv, de har Bores arkiv, Ångbåts AB Åland och en del andra ströarkiv. Plus att de har en mycket betydande samling loggböcker från just FOA och Bore. Alla veterligen påträffade loggböcker.
Du har ditt arbetsrum här i Sibbo Söderkulla fullt med... gröna och blå och röda och orangefärgade mappar. Vad betyder de här färgerna?
Grönt och blått är havsfärgerna, det vill säga det är fartyg som jag har arkiverade så gott det har gått. De är ordnade, kanske lite dumt, men det blev nu bara så att de ordnas enligt senast kända namn. Det är ju inte något problem om ett fartyg har sjunkit eller brunnit upp eller så där, för då är det namnet. Men sen finns det ju en del oerhört seglivade fartyg. Ta nu Sally Albatross till exempel, som börjar som en vikingfärja och nu heter Louise Kristall. Och säger jag nu idag så kan det hända att det redan är föråldrat, för jag tror att vi har en 6-7 namn här där på hennes lista. Och då är det ju lite opraktiskt om man ska flytta om alla mina 6 gaffelpärmar med material om det fartyget. Men det får nu Åbo försöka lösa. hur de ordnade en avslutad sådan är ju däremot till exempel Estonia där jag hade levererat 11 eller 12 gaffelpärmar till Åboren för något år sedan. Nu här med minneshögtidligheterna nyligen så kom det ju till lite material men i princip så är allt där.
Och Finnjette är också järnskrot väl nu?
Finnjette är tyvärr borta för länge sedan. Hon finns i Åbo. Ilmatar och många andra vackra FOA-båtar som man har känt ganska varmt för. Så de finns eller är på väg till Åbo. Ilmatar heter väl Palm Beach någonting här senast. Jag är inte riktigt säker på att jag hunnit få den permen över till Åbo ännu. Men den är nog på väg dit i så fall.
Och hur stor del av dina mappar har du skickat till Åbo än?
Nej, jag vet inte riktigt. Jag säger att i princip så är det nästan ena långväggen här. Nästan ena. I år har jag skickat 300 kilo. Jag börjar mäta det på det sättet för att jag packar de här. Alltså det är inte så här enkelt. Jag har hållit på sedan 81 och jag var inte alltid lika omsorgsfull och ordentlig. Speciellt inte i början kanske. Så att innan jag skickar någonting till Åbo så måste jag först gå igenom varje gaffelperm, städa upp den, se att det är logiskt det materialet och att det är oskadat. Och när det gäller gamla bilder till exempel så måste man ibland göra en ny skanning och förbättring. Och det är också sånt som jag fick pengar då av Kulturfonden för att jag har haft den stora lyckan att ha en gammal arbetskamrat från Husis som han är bildbehandlare och professionell sådan och skicklig. Så att han har ju gjort under de senaste åren många oerhört värdefulla förbättringar av mina bilder. Och det ska göras. Och sen först när jag har allt det här och kan föra in så mycket som är relevant i den här databasen jag har på FileMaker. Så sen packas dessa gaffelpärmar i tomma Alko-kartonger som Alko här i Söderkulla vänligt nog ger mig. Och det går 3-4 i varje kartong och den väger ungefär 10 kilo. Och sen har jag pinat en sonson att bära ner dem för trapporna för jag orkar inte själv med det hela. Och så kör jag till Borgo. Och där är de på Matkahuolta väldigt vänliga och kommer ut med en sån här flakvagn och så lastar vi den fullt och så vägs det hela. Därför talar jag om 300 kilo i år. Mm. Det var jag hunnit med i år. Jag borde ha hunnit med mer men det här är ju ett säsongjobb så att under sommarmånaderna är jag på Emsalö och tänker men här får jag slita.
Om vi tittar nu på den här datorskärmen som vi har här framför oss, Galeasen Hoppet, vad kan du berätta om Hoppets historia?
Oj, det är ju alldeles onödigt att tala om Hoppet för alla bör ju känna henne vid det här laget här i Finland. Det var det sista bygget från Estlands svensk bygd där uppe i Nukkös nordvästra hörn blir det väl där hon byggdes, Spithamn tror jag det var. Och sen vandrar hon genom den nyländska kusten och var på Åland och hamnade som fritidsbåt i Stockholm och förföll. Jag har fotograferat det här svårt förfallna skrovet på Beckholmsvarvet i Stockholm någon gång. Och sen räddades hon av Svenska folkskolans vänner i en operation som man kanske hos vännerna har haft delade meningar om, men utan den insatsen så skulle ju Hoppet knappast finnas idag. Så hamnade hon i Valkom och restaurerades av Guggomskolan. Och så var det meningen att hon skulle föra finländsk flagg om man hade förhandlingar ganska långt med olika hemplatser, bland annat här i Sibbo hade man kunnat tänka sig att Hoppet skulle ha legat bra. Men när Kristoffer Grönholm sen tyvärr avled så minska vännernas intresse för hoppet, och hon såldes, och då är det ju det goda åtminstone att hon hamnade tillbaka i Estland och kom i goda händer kring den här kretsarna kring någonting som heter, tror jag, båtföreningen Vikan eller något sånt i Hapsal, som tog hand om henne och som seglade kommersiellt med henne ut med estländska kusten. I somras var jag själv lycklig nog att få vara med på en seglats från det här kolerabassängen. Nej, inte var vi nu inne där, men från södra hamnen i varje fall till Narje. 7 timmar, stora delar under segel över Finska viken. Man ser de här snabba färjorna som hinner med 2 turer medan vi sakta tog oss fram där. Det var en fin upplevelse. Jag är jättelycklig och glad över att den båten finns kvar.
Det är ett förskräckligt detektivarbete att hitta de här uppgifterna om de här fartygen som du skriver in i ditt fartygsregister. Du hade problem bland annat med Guldkrona, och där fick du hjälp av Nyländsk förmiddag. Berätta.
Jo, det var en vän ute på Pörte som ringde mig och sa att kan jag hjälpa henne? Hon har en väninna igen som hade blivit inviterad till avteckning av något slags minnesmonument på Dagö i Estland över en finländsk skuta som hade gått under. Jag sa, jaha, jag har inte en blekblå aning om vad vi talar om, men jag ska forska. Sen dök det här namnet upp då hos min vän, och det handlar om Guldkrona. Det här är också rent lite så där äckligt, därför att Guldkrona var förvisso ett fartygsnamn, men den båt med ett liknande namn man i regel tänker på när man talar om Guldkronan. Så det var ju Folkhälsans hälsobåt som det rörde sig ut med hela sydkusten här, och var ofta sedd i Sibbo till exempel, där man hade lung- och tandundersökningar ombord. Nåja, men jag gjorde som jag brukar göra när man får ett sånt här namn, så ringer man till olika vänner och kontakter. Och naturligtvis var det ju Bengt Sjöström i Borgå. Vi har samarbetat i, är det nu 40 år snart, om inte mer. Och han har lämnat sitt arkiv på Kråkö och flyttat till lite mer centrala förhållanden i Borgå. Men han har ju alltid sitt huvud. Så han sa Guldkrona, Dagö, jaha, vänta nu. Jo, det ringer någon klocka någonstans. Att vi ska titta i Helge Heikkinens bok Vaarallis sillä vesillä. Jag sa, jo, det är bra. Jag har 3 andra av Heikkinens böcker, men jag har inte just den där. No, men Bengt hade den naturligtvis på hyllan i Borgå, så han plockade ner den och sen kopierade han de sidor som gällde Guldkronas haveri en mörk och iskall januari natt under senaste krigsår. Nu minns jag inte om det nu var 1940 eller när det var ganska tidigt i varje fall. Och där stod ju allt precis hur de hade sökt sig hemåt mot Finland i fullast från Tyskland, tror jag det var, råka ut för en storm någonstans på Östersjön, haft problem kring Gotland, lyckas ta sig över igen medan det här skutan tog in vatten. Jag tror hon nog inte var alldeles ny heller. Fyrmastare brukar inte vara helt nya. Vi ska se om jag skulle hitta hennes fartygsuppgifter, så behöver jag inte sitta och berätta sagor här. De kom då fram till vatten kring Dagö och lyckades ankra. Och så låg de där och väntade på att stormen skulle rida bedarra. Men under tiden sjönk fartyget, och det blev riktigt dramatiskt och svårt för alla ombord, och då lyckades man kalla på hjälp från land, och de här dagöborna trotsade stormen och satte en liten båt i sjön och tog sig ut till haveristen och lyckades rädda alla ombord och tog dem i land sen på Dagö. Och det var den händelsen man nu då hade där för eviga med ett monument som visar en ser ut som en halv livbåt ungefär. Och det är rest då i våras, någon gång i maj tror jag det var, på stranden av Dagö.
Men nu har du den här Häckenens bok här framför dig.
Ja, för att komma vidare så tänkte jag, inte klarar jag ju det här jobbet om jag inte har Häckenens bok i mina samlingar. Och den är ganska svår att få tag på. Så då ringde jag naturligtvis till den här bytesbörsen på torsdagar. Och Thomas utan H var oerhört vänlig och efterlyste boken för mig. Och banne mig, innan programmet var slut så hade jag två personer som hade ringt då. Av en av dem fick jag låna boken och den andra gav mig boken med glädje, för hon sa att här är ingen i familjen mera som bryr sig om krigshistoria på det här sättet. Och jag sa att den kommer nog i goda händer. Så tack för det.
Men en efterlysning kunde vi väl ha till här i Nylandsk förmiddag när det gäller guldkrona, nämligen bilder.
Hyggliga bilder av denna märkliga guldkrona som det här faktiskt hörde hemma i Dragsfjärd. Men det här som folk i branschen inte tycks känna närmare. Hon måste ha varit en verklig doldis, och ändå var det en stor fyrmastare.
Sen höll hon till på Åland i något skede också.
Jo, en kort tid. Hon var nog åländsk när hon gick under. Och där ligger hon på botten utanför Dagö av allt att döma.
Så man kan hitta kanske i något tidningsarkiv på Åland eller Åboland eller Estland någon bild?
Möjligen. Alltså det är ju igen samma sak som med hela det här arkivjobbandet, att det krävs tid och tålamod. Alltså, jag har suttit oerhört mycket i det som kallades UB:s bibliotek på den tiden. Och nu är Riksbiblioteket, tror jag det heter. Och många andra arkiv. Men det är mödosamt att bläddra i gamla tidningslägg. Det är hemskt roligt, för man hittar hela tiden andra saker som man egentligen inte söker men som man blir fascinerad av. Och det är jobbigt också med det som är på mikrofilm, att hantera de där rullarna eller få någon snäll bibliotekspersonal att hjälpa en att hantera rullarna. Och som sagt, det är tålamod och tid det fråga.
Ska vi ta en liten titt på ett annat skeppfartyg, Sunnan 2. Var rörde sig Sunnan 2 i tiderna?
När hon kom från Insjö, Finland. Jag kan inte... Jag måste hitta den där. Så där, och nu har vi... Nu ska vi plocka fram Sunnan 2 här, så pratar vi inte smål.
Ja.
Det gäller att det här vara vän med sin dator så att man hittar det man vill ha. Så måste jag sätta lite förstoring för mina ögon ännu. Trots allt 76 år, så det är inte världens bästa. Jo, det var gamla Imatra 2:an som var byggd för Ruokolahden Höyrylaiva i Ruokolahti, var det nu sen ligger vid Saimenen, mer än vad jag vågar säga. Men det här en typisk insjöångare.
Ruokolahden Leijona.
Ja, kanske det är byggd 1906 och det här... En sån här dubbeldäckare kunde man nästan säga, typisk med lite salonger och hytta på övre däck. Och hon hamnar i Ekenäs. Och där är hon ju oerhört populär. Jag hoppas att hon också ger sin ägare någon slags avkastning på all den möda och de pengar som har lagts ner på henne under det här långa livet. Till Ekenäs kom hon ju först, vi ska se nu vad den här säger, hon var byggd 1906, så gick hon ju väldigt länge där med olika ägare vid Saimen. Hon ägdes också av det där stora bolaget Saimaan Hyrlöva och in i slott. Och sen när det gick i konkurs så tog ni slott stad över. Och så blev det Saiman Laiva matkat. Och sen så småningom i Matran Hyrlöva och i Matra och annat. Men 91 är den senaste uppgift jag har om henne från Insjö, Finland.
Vad betyder det här? Här står avgått Ekenäs till Håfors FVB Borgo.
Ja, hon. Ja, men vi tar det här först. Först det här, ja. Byggdes hon om helt, ja. Och håller på Varvi, bland annat i Korpo. Och då härjades hon 1998 i juli av en eldsvådare som förstörde förfärligt mycket av allt det fina jobb som skulle göras där eller hade gjorts. Men ägarna gav inte upp utan fortsatte. Och sen fick de henne i skick och då kommer vi till den här från just fråga här om oktober 2001 när hon lämnade Ekenäs för att gå till Borgo. Hon låg en vinter faktiskt i Borgo, åtminstone en vinter. Jag tror inte det blev mera, kanske två, 2001-2002. Och jag var nog ombord och åt och det var riktigt trevligt. Hon låg där lite ovanför Runebergs nuvarande plats. Det är sånt som man gärna skulle se i Borgo, fungerande fartygsrestauranger där i centrum.
Det finns ju glycka för all
del. Jo, glycka för all ära, men det där, hon är nog inte riktigt min piece of cake. Men det där, jag skulle gärna sitta på en sån här gammal ångbåt och heta. Nå jo, men det blev nu ingenting av det hela, för det lönar inte sig naturligtvis. Det är ju det som är hela tiden den här springande punkten, att varför sparar vi inte någon gammal ångbåt? Jo, för att det finns inte pengar att underhålla och få någon vettig ekonomi på det hela. Vi borde ha sparat Ariadne, vi borde ha sparat Kastelholm eller Bore ettan eller kanske rent av Åländska drott. Sådana små handysize ångbåtar, ingenting har kunnat sparas. Så att det här att driva en restaurang till exempel och en utflyktsbåt som Sunnan 2 som Björn Lindqvist och de här andra i Ekenäs har gjort, det är nog oerhört krävande. Man ska ha tålamod och man ska ha pengar.
Det visar hoppet, renoveringen också. Jag förstår att de bytte ut nästan alla tre delar och det kostar mer än det smakat sen till slut.
När jag seglade med henne över till Narjö i våras så gick jag runt och tittade och det enda jag hittade var ankarspelet. Det var ursprungligt estniskt. Och det här kapten kunde inte berätta om något annat heller. Och jag har ju följt med henne i Valkon flera gånger under ombyggnaden. Och jag vet att det var ju en skrothög som kom till Finland. Och så levererades en underbart vacker båt från Valkon.
Ture Malmberg, du har levererat uppgifter om Georg Ådström till Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, men sådana här arkiv lever fortfarande.
Jo, inte vet jag nu var det dök upp, men jag får ju hela tiden material av folk till min hustrus stora förtvivlan, för hon anser att det här rummet ska användas för barnbarn som kunde övernatta här och umgås och gulla med farmor och mormor. Istället för att jag ska sitta här med mina gamla mappar. Men det här, det kom, vi kan ta fram den. Det kom, dök upp någonstans. Seuramatkat Neuvostoliittoon syksytalvi 86-87. Med Georg Gotts där med hammaren och skäran på skorstenen. Och lite gamla tidtabeller från 81. Tere tulemas suomelae laulvaille laineille toivoimes Georg Gotts.
Vad ska du göra med allt det här nu då när du har skickat den?
Det går dit. Det finns en sån här appendix map som jag var i Åbo nyligen. Och då satt jag ett par timmar i arkivet och tömde in såna här tillägg som helt enkelt placeras på sina rätta platser.
Vågar jag fråga, när är ditt sjöfartsarkiv klart definitivt att skicka sista mappen till Åbo?
Nu vågar du fråga, men jag vågar inte svara. Alltså det här, det är ju ett vinterjobb som jag sa, för att sommartid är jag gårdskarl på Emsolö och kan på sin höjd sitta och tänka vackra tankar där på verandan. Men på vintern håller jag på och jobbar med det här, och det betyder från slutet av oktober till maj. Och skulle jag nu sätta ner 8 timmars arbetsdag, så skulle under hela den vinterperioden så skulle vi kanske bli klara till våren. Men att jag tippar nu på att i allra bästa fall, så om jag får leva, det är ju också en förutsättning, så är vi klara om 2-3 år.